Big Six gör detta avsnitt i samarbete med Telia. Och vi vill passa på att berätta att nu när slutspelet av Champions League drar igång och Premier League är tillbaka hos Telia igen, så kan du verkligen samla alla sporter, matcher och ligor på ett ställe.
Och den här tjänsten vi pratar om är den fantastiska tjänsten Telia Play. I appen Telia Play kan du streama alla matcher live eller i efterhand om du så skulle vilja.
Ja, och förutom alla sportsändningar kan du såklart se alla filmer och serier som finns hos Viaplay, Simor och Telia. Du kan också lägga till HBO Max utan extra kostnad.
Ja, så nu kan man verkligen samla allt innehåll från Viaplay, Simor och Telia på ett och samma ställe. Dessutom ingår alla matcher från Allsvenskan på Discovery Plus.
Och priset då? Jo, det är kostnadsfritt i en månad och därefter kostar det 749 kronor i månaden. Du sparar alltså över 500 kronor i månaden jämfört med att köpa tjänsterna separat. Helt oslagbart.
Vi säger stort tack till Telia som är med och sponsrar Big Six.
Då hälsar vi hjärtligt välkomna till veckans andra avsnitt av Premier League-podden Big Six. Med mig på länk har jag Fabian Jalkemo. Hur är läget denna torsdags förmiddag?
Jo, men börja se ljuset i tunneln, börjar bli lite varmare ute, börjar se våren framför mig. Jag jobbar ju ofta ute, så jag är extremt, mitt humör svänger beroende på väder, måste jag ändå säga. Så nu,
det är du inte ensam om.
Nej, jag vet, men du sitter ändå ofta i en studio när det är minus 10. Det är fan inte kul att jobba ute. Så jag slår på stora trumman och säger att jag påverkas lite mer än gemene man av det. Så nu börjar man se nedförsbacken, ljusnar, och det börjar fan bli lite varmare. Så det är taggad för våren.
Mm, men det kommer ju komma minst ett bakslag, förmodligen ja, två, med snö och skit. Men det är vi vana vid. När vi ändå pratar om väder, vind och så tänkte jag också prata resor. Har du någon resa inplanerad till England? Du brukar ju alltid sticka över några gånger per säsong. Finns det något i pipen här inom en snar framtid?
Jag gillar att du frågar som att du inte vet, för jag misstänker att du vet.
Nej, men ska du till ligacupfinalen eller?
Nej, det ser mörkt ut. Det är ingen som har hört av sig med biljetter och de ligger på runt 12 000. Men jag bokade faktiskt i förrgår. Ska åka och kolla på Manchester United mot Barcelona.
Nej, vad kul.
Exakt om två veckor från och med att vi spelar in idag. Så det ska bli jävligt kul. Så det är bara att man... Det är ju en risk att boka andra mötet i ett dubbelmöte alltid. Så det är bara att hoppas att vi kan stå upp på ett någorlunda bra sätt på Camp Nou så att inte matchen är död. Men nej, det ska bli riktigt kul att se en sån stor match i Europa, just att det är andra mötet, för Old Trafford kan koka de där matcherna historiskt sett, framförallt Champions League, men nu när det är Barcelona så känns det ändå som att det är något speciellt, så det ska bli jävligt kul.
Ja, på torsdag är ju första mötet av två då, nere i just Barcelona, som du säger då. Bara hoppas att de får med sig ett bra resultat där, så kan det bli en riktigt läcker retur. Och Europaspelet drar igång nästa vecka och vi kommer ju såklart att snacka upp det i vår podd på måndag. Men sen har ju du också ett väldigt intressant projekt på G här för Big Six räkning. Berätta.
Nej, men vi tog ju faktiskt beslutet. Det är ju ett Merseyside derby som spelas på måndag. Så då skickar ju vi ut ett tisdagsavsnitt. Spelar in på tisdag morgon och skickar in det då. Så då kände jag, men vad fan, tidiga måndagsavsnitten är uppskattat. Så jag har faktiskt gjort så att jag har suttit och ringt till fem olika supportrar. Från Champions League-lagen plus United som ska möta Barcelona. För att ta tempen på hur läget i laget är och egentligen snacka upp. Ja, men Europa-våren, se hur de vill prioritera Champions League, hur förhoppningarna är för Europaspelet och som City blir såklart snacks på ett supporterperspektiv från Peps lilla minikris, det ekonomiska, medans Tottenham, pratade med Per igår och spoiler alert, vi kom fram till att Spurs kanske är på det bästa stället de har varit i under hela säsongen, så det ska bli jävligt kul att klippa ihop det där och släppa tidigt på måndag morgon.
Mm. Ta del av det i poddflödet och ladda upp inför Europamatcherna. Men nu tittar vi tillbaka på vad som har hänt den senaste veckan. Och det har ju onekligen smält till borta på öarna när det kommer till Premier League. För ja, strax efter att vi hade... Nej, det här var ju på måndag. Men strax efter att vi hade släppt vårt avsnitt då, så kom ju nyheten ut om att Premier League har ju... Det har man ju vetat om. Man har ju granskat Manchester City under en längre tid. Hela 4 år har man följt klubben och vad de har sysslat med. Ja, egentligen ända sedan klubben fick nya ägare 2008. Då Abu Dhabi, investerare från Abu Dhabi då, klev in och köpte klubben. Och det här har man nu granskat och kommit fram till att mellan perioden från säsongen 9-10 fram till 17-18 så har klubben de har hittat 100 fall av överskridelser ekonomiskt. Och det här är ju, jag vet inte om det är förvånande, men det är ju sensationella uppgifter ändå.
Ja, nej, men det får man väl lugnt säga. Alltså, på något sätt, det är så lätt att sitta utifrån och känna att något går fel till. Just de här sakerna mellan de här säsongerna har det väl varit svårt att trycka på. Förutom det här uppenbara fuskandet, jag kommer ihåg. Alltså det första som man reagerade väldigt starkt på var ju när man... Jag tror man sålde rättigheterna till arenanamnet. Att de bytte namn från City of Manchester Stadium till Etihad Stadium. Och man köpte det här för typ 10 gånger marknadsvärde. Och då är det indirekt att ägarna tar från sin eget företag och sätter in i City och köper det för 10 gånger marknadsvärde. Och där höjer man ju på ögonbrynen och kanske ännu mer när man ser de här. Jag återkommer till den här listan, men att City har mer omsättning liksom i reklamintäkter och i marknadsföringen än vad de största Barcelona, Real Madrid, Manchester United har. Och där känner man ju att något är fel, men att det ska vara på det här sättet, att man liksom har skippat och lämnat ut information man måste göra med FFP, det här surret som går om att man har betalat Mancini via svarta pengar via någon annan utomlands. Det är jävligt mycket, och att det skulle vara så här mycket, det såg man väl inte komma. Det kom lite från ingenstans, och krisen i Manchester City. Vi pratade om den här lilla minikrisen, så det kanske inte var det bästa läget för Pep att få det här hängt över sig.
Nej, Pep också som har sagt att han kommer lämna på dagen då han får reda på om det är som så att City har fuskat. Vi återkommer väl till det. Nu ska ju det här såklart överklagas, och man har tagit in tunga jurister, och så får vi se vad de kan svara upp med då. Men det är ju som så, för om man ska ta en kort redogörelse av just FFP, så handlar det ju om att man... Det handlar ju om att få så hög omsättning som möjligt, för det är ju utifrån omsättningen då man har möjlighet att spendera pengar. Och det är väl det stora i det här, och att man har... Ja, det har ju dykt upp brevlådeföretag, för att citera Petter Landén då, som har slängt in stora pengar i klubben. Och man har liksom egentligen ingen verksamhet överhuvudtaget. Och från den vägen då så har City fått in stora sponsorpengar. Samtidigt som också de här klubbarna direkt, eller de här så kallade bolagen, även har betalat ut ersättning då till Mancini och Pellegrini. Så att det är ju riktigt mycket fuffens. Och även då om man har, alltså någonstans så är ju min känsla, som inte har liksom tittat stenhårt i böckerna och inte följer det här slaviskt, det är väl att så här, mer eller mindre alla klubbar sysslar med lite märklig verksamhet. Men det är väl klart att Manchester City, som ju inte har varit i närheten av, om vi jämför till exempel med Liverpool, att sälja spelare i samma utsträckning. Det är klart att man har funderat kring hur det här går till och hur man någonstans lyckas följa upp, liksom motsvara de regler som FFP sätter upp. Men nu brukar man ändå känna sig, i synnerhet då med UEFAs granskning av klubben, där man kom fram till att, ja, det första var ju att de skulle stängas av och få dryga böter, att man skulle få spela Champions League. Men sen då efter överklagan så kom man ändå fram till att det där hävs. Jag har väl lite av samma känsla, att man har varit medveten om Citys fusk, men det finns ju samtidigt ett stort intresse i att de här klubbarna går starkt och att det pumpas in mycket pengar i systemet, och att man kan lite se mellan mellan fingrarna här. Men nu verkar det verkligen som att Premier League vill sätta dit City. Sen återstår ju att se, återigen, en överklagan ska skickas in. Vilket typ av straff får vi? Men man tappar ju lite förtroendet för ligan. Dels för att en klubb har systematiskt under så många säsonger haft möjligheten att syssla med den här typen av fusk. Och att det kommer fram så pass många säsonger efteråt att vi nu 2023 ska sitta och börja prata om titeln i början på 10-talet. Det känns inte alls bra.
Nej, sen alltså det är så mycket som har kommit ut den här veckan. Alltså folk skämtar om det. Lucas Leiva börjar twittra och fråga am I a Premier League champion suddenly?
Ja.
Och det är så här, ja men jag vet inte, jag som alltså skulle de bli av med alla titlar de har vunnit sen den här säsongen, så United får ju 3 titlar, men jag känner inte att liksom, det där är inget man vill claima, och det känns liksom, det känns svårt att sitta och spekulera i straff när man inte, ett, vet hur allvarliga de här brotten är, två, kan regelverket för straff, så det är bara liksom, det blir bara spekulativt. Vissa Telegraph skrev något att man kan skickas ut till femte divisionen, medan vissa skrev poängavdrag och vissa skrev transfer bans. Det är liksom, det blir bara rena spekulationer. Men som du säger, alltså så här, det ger ju verkligen ett... på något sätt, det är så mycket som har hänt. Alltså så här, skulle det här ske och man döms för att man har fuskat under alla de här säsongerna? Ja, men typ... Ja, men klassiska händelser, Steven Gerrards halkning, Agueros mål, alltså det blir typ inte, de händelserna som är en stor del av Premier Leagues historia existerar på grund av fusk. City får fan riva den där jävla statyn, ja. Agüero firar det där målet mot Kupa.
Ja, verkligen. Nej, men det, alltså, jag förstår.
Bilderna när Phil Jones är ledsen efter slutsignalen uppe i Sunderland, det existerar ju inte längre. Phil Jones står ju där och firar guldet och Ferguson är en Premier League-titel till. Så jag kanske ska tacka City. Ferguson kanske hade lagt av efter den här säsongen, men nu gjorde han en till bara för att vinna den där sista 20:e titeln.
Ja, kanske. Du får vända det. Du får se det ur den positiva vinkeln. Men alltså, jag lider ju såklart nu. United, ni skulle väl fått 3 titlar till om det vore som så att man skulle ta bort Citys titlar. Men framförallt så lider man med Liverpool någonstans som har liksom... Klopp har ju sen han klev in i klubben tillsammans med FSG och Edwards och alla i den sportsledningen. De har ju byggt upp ett monsterlag och har ändå kunnat hänga med City i den här sjuka poängskörden. Det har ju varit ett tvålagsrace under flertalet säsonger. Och det har ju bara blivit en Premier League-titel, men det hade ju blivit betydligt fler. Och där känns ju som, utan att veta, men Liverpool har ju skött sig... exemplariskt på så sätt att man har spenderat pengar som man har tjänat i form av spelarförsäljningar. Sen å andra sidan, nu tycker man ju så här, Liverpools supportrar är ju väldigt förbannade på FSG och att man tycker att de är snåla, men samtidigt så känner de ju också någon form av stolthet i att klubben bedrivs på rätt sätt, så det är väl lite, man har ju sett Liverpools supportrarna någonstans, de vill ju nu står de ju såklart längst fram på barrikaderna och är fly förbannade med all rätt. Samtidigt vill de ju att FSG ska spendera mer pengar i verksamheten och inte bara ta pengar från spelarförsäljningar. Men jag känner någonstans ändå att jag hoppas att vi får svar ganska snart på vad som händer. Och jag tror väl inte på det, utan det är väl bara en förhoppning från min sida. Jag tror väl att det är ju ett ganska känsligt läge också för Premier League. De är ju medvetna om att Manchester City har varit en av klubbarna som varit drivande i en så kallad superliga. Där det fortfarande finns ett väldigt stort intresse i övriga Europa. Jag tänker främst på Real Madrid, Barcelona och Juventus. Och blir det ett för hårt straff här nu? Att man skickas ner i systemen, det har jag väldigt svårt att se, och det plockas titlar, då är det inte omöjligt att City bryter sig ut och att andra klubbar som jag också nu börjar spekuleras kring ska få Mellanöstern ägare att de tar vid. Så det är lite jobbigt för City, eller för Premier League. De måste ju, precis som man har gjort i Serie A, någonstans ändå markera för att det här är inte okej. Vi har ett regelverk som måste följas. Och gör man inte det så ska det faktiskt få konsekvenser. Men vad tror du gällande, eller avseende straff, hur tror du att Premier League kommer att agera?
Alltså till att börja med måste jag bara säga så här, om det sitter folk nu och ifrågasätter sättet vi pratar på. Vi pratar utifrån att man är skyldiga. Man är inte skyldiga förrän man har dömts, bara så att vi har det sagt. Vi pratar ju utifrån att man är skyldiga, vilket jävligt mycket talar om. Och även om man blir friade så uppenbart har ju saker skett som inte har gått rätt till. Och det måste vi kunna prata utifrån. Alltså en liten del av cyniken i mig säger att tajmingen på den här utredningen från Premier League är extremt medvetet. Premier League har just, ja, men vi vet hur mycket kontra de övriga ligorna Premier League har spenderat i sommar och kanske framförallt i januarifönstret, och att det kommer Real Madrid la någon överklagan mot PSG och Citys agerande till UEFA. Gör inte Premier League det här nu med den här tajmingen för att visa att vi har koll på våra lag? Alltså fuskar de så kommer vi sätta dit dem, bara för att visa omvärlden att du kan inte, det är ingen superliga. De får sina pengar och ska sköta sina grejer snyggt. Det är en tanke. Sen, alltså det med straff. Åker de dit för det här och har systematiskt fuskat under så här många säsonger? Alltså om de skulle få ett transferförbud på 2 fönster och bli av med 15 poäng. Alltså vad är det för straff? Alltså de har vunnit så många titlar. De har satt sig i en sån otrolig situation. Och att då få poängavdrag, jag tycker inte att det är ett tillräckligt straff. För de är fortfarande, säger att de får 15 poäng, de är fortfarande på pappret världens bästa lag och världens bästa tränare om han är kvar. Och de har fortfarande alla titlar. Ska man komma undan så lätt på att systematiskt fuska och utnyttja systemet, då tappar man ju tilltron till systemet och regelverket ännu mer. För då är det ju bara, ja men för Newcastle, vad tror du de helst gör? Att de, ja men fuskar i 10 år, sen blir de av med 15 poäng och kanske vinner några titlar under tiden. Och sen blir de av med 15 poäng och får inte värva på 2 säsonger. Då är det fritt fram och bara köra, för det är ju värt det. Jag tror att City, ja men blir de av med 15 poäng, de får 2 dåliga säsonger för att de inte kan förändra laget och bli av med 15 poäng. Sen, ja men 6 ligatitlar, kanske vinner Champions League i år, FA-cupen, massa ligacuper, alltså alla upplevelser de har haft. Det är ju värt de 2 säsongerna i lite, när det går lite sämre. Så alltså döms de för det här? För mig, det enda som svider, jag skiter verkligen i titlar. Jag vill inte ha som supporter, jag vill inte ha några gamla jävla titlar. Den enda som förtjänar den där titeln är Sir Alex. Alltså att Mourinhos pissiga United, eller Ole Gunnars pissiga United under pandemisäsongen ska vinna för att man är typ 30 poäng bakom City. Det är bara ovärdigt. Så jag köper att Liverpool är mer frustrerande. Sen det komiska är ju att straffas de mellan det här 09-10 till 17-18, då är United 2 titlar och Liverpool bara en.
Ja, exakt.
Det är ju surrealistiskt, men det enda kännbara är att de måste flyttas ner en division, för annars är det värt att fuska på något sätt. Jag landar i det.
Ja, men jag håller med. Och så här, hålla på att dela ut titlar i efterhand. Ja, men ryckt Citys titlar, men det är ju som sagt ingen glädje. Och jag tycker så här, gör City till förlorare, samtidigt svårt att göra någon. Det är nästan så att bara titlarna ska raderas de säsongerna. Men det är ändå ointressant. Jag tycker också det mest kännbara straffet är ju att City får kliva ner en division. Men då har vi å andra sidan det hotet som jag ser då, som Premier League nog ändå tar på högsta allvar. För de har ju, det finns ju en acceptans till den här ägarstrukturen, och det kan komma fler ägare från den delen av världen. Och just då att man kanske inte ska väcka den björn som sover när det blev ett sånt stort missnöje från supportrar, och att ägarna backade att nej, men vi startar ingen superliga för stunden då. Men just det här med att skicka ut City, det skulle nog kunna få dem att ta upp de planerna igen. Så att jag håller med dig. De borde komma fram till att efter överklagan då, att det här är 100 fall av överskridelser. Då bör de ju faktiskt få lämna Premier League. Men också, kom igen nu, få lite tempo på det här. Vi måste ju få svar också. Och jag tror inte att det kommer dra så långt att de skickas ur. Utan det blir väl en perfekt timing på så sätt också. Att ta 15 poäng från City den här säsongen, då Arsenal har ett ganska bra läge. Men jag kan också känna att Arsenal, de skulle nog kanske inte heller tycka att det vore det optimala sättet.
Alltså, det är ovärdigt. Alltså Liverpools titel, alltså, de förtjänar ju den. Alltså, de hade avgjort ligan innan pandemin bröt ut. Men man kommer ju alltid på något sätt Liverpools supporter får säga vad de vill. Man kommer ju alltid på något sätt tänka på den här titeln. Att Liverpools första titel på 30 år firar man inför tomma läktare. Och det alltså, Jordan Henderson lyfter bucklan inför ett tomt Anfield. Och det kommer ju aldrig gå att radera sig ut om bilderna. Och det är samma med Arsenal. Skulle de välförtjänt vinna den här Premier League-säsongen och City åker på 15 poäng, då skulle man alltid ha det där. City fick inte chansen. Alltså, alla hade en mellansäsong. Arsenal gjorde det bra, men City fick 15 poäng. Så de fick aldrig chansen att utmana. Och det tror jag inte är ett sätt man vill vinna på. Det är klart man vill vinna, men det är ett sätt som, det är något som man alltid kommer att prata om.
Ja, så är det. Det kommer räknas i efterhand och att City hade vunnit ändå. Men det hade nog blivit en jäkla smäll för City här nu. Med tanke på var de befinner sig. Även om det bara blir ett ganska mildt straff då, i form av poängavdrag. Men det finns ju... Man slåss ju inte bara i Premier League. Även om det hade varit kört då, så hade man ju definitivt varit med i en kamp om Champions League-platserna. Men det hade nog gett laget som upplever en sportsligt tuff tid för stunden en rejäl snyting om det skulle vara som så att de har sysslat med fusk. För det kommer ju bli det finns väl redan ett ganska stor ilska mot laget med tanke på att man inte har varit... Man har ingen historia och att de här pengarna har byggt upp dem till ett storlag och att då skulle visa sig att man även har fuskat. Ja, men då ökar nog hatet ytterligare. Men jag tror att laget, ja.
Nej, men hur tror du, för vi pratat om Peps överanalytiker och han petar spelare och han inte får ihop det just nu. Hur mycket tror du att det här påverkar, kanske framförallt Pep, men även spelarna. När man är inne i en dålig period och sen så kommer det här. Och man, alltså det är ju människor. Alltså även om man tror att de flesta fotbollsspelare 2023 är robotar. Så det är ju människor som vet att man är i en dålig period. Och sen så får man det här. Det blir en osäkerhet kring en egen framtid. Alltså så här, är det för luddigt att börja spekulera i hur vi kommer kunna se det här på planen. Att det påverkar spelarna eller?
Ja, men det är inte otänkbart. Det är klart, jag tror att... De är ju människor och det har redan varit lite stormigt kring klubben med spelare som har hamnat i frysbox och lämnat i form av Cancelo. Och så kommer det här ytterligare nu då. Det är klart att det är en smäll. Sen det blir lite samma diskussion som vi har haft i svensk fotboll gällande Östersund. Där liksom, gärningen från Graham Potter, den är ju fortfarande väldigt högklassig. Även om allting ekonomiskt verkar ha gått till på ett väldigt högst tvivelaktigt sätt. Och det går ju inte att argumentera emot att Pep har ju fått fantastiska spelare. Samtidigt har han ju byggt ett väldigt slagkraftigt lag. Men utan de här medlen som han har nyttjat så kanske man inte hade varit på den nivån. Jättesvårt att spekulera kring. Men hantverket Pep och de spelarna, vad de har presterat under alla år, är ju fortsatt väldigt bra. Men det är frågan om vi hade fått utfallet om man hade hållit sig till reglerna. Ja, det här blir såklart väldigt spännande att följa. Lord Panic har klivit in som advokat här och ska se till så att City löser den här krisen. Men min önskan, vilket ju de förmodligen skiter fullständigt i, det är ju att vi får svar i alla fall innan säsongen är klar, eller hur?
Ja, verkligen. Det är det som folk tror, att det kommer bli klart sommar, sen kommer det överklagas vilket håll den går åt. Gällande Panic där, kommer ihåg så när man gav upp när man var så här i 14-15 års åldern, fan, man kanske inte kommer komma, kanske inte kommer bli fotbollsproffs. När man ser den där dagslönen han skulle tjäna, ja. Att man inte blev advokat alltså.
Ja, på den nivån är det ju, han ska ju alltså vara den bästa inom sin kategori då, rädda fotbollsklubbar. Och ja, han lär ju ha att göra här, löser han det här, han får ner de här 100 fallen och får bort alla tvivel, ja, då är han väl faktiskt värd alla pengar som de...
Du är en staty bredvid Aguero utanför Etihad.
Ja, verkligen så.
Det hade fan haft något.
Ja, nej, byta plats på Aguero och honom, definitivt. Han har ju ett underbart namn också. Men det om City, vi återkommer väl till dem när det kommer till det sportsliga då. De ska ju spela fotboll i helgen och framförallt nästa vecka då det här efterlängtade mötet med Arsenal utspelar sig på Emirates. Men du, ska vi ta lite mer nyheter innan vi pratar om den Premier League-match som spelades igår kväll i
många nyheter för.
Ja, det händer grejer här. I Tottenham är det lite av Eller är det det? Är det en målvaktskris att Hugo Lloris är skadad 6 veckor?
Alltså vi har ju skrattat åt honom och sagt att man kanske borde lösa den här situationen redan i januari. Men kommer du ihåg den här matchen Fraser Forster stod efter VM när Lloris var på bänken direkt när han hade spelat final? Fan, inte bra alltså.
Nej, verkligen så. Det är ingen bra ersättare de har här. Och det var ju många som tyckte att Spurs borde agerat just för att ja, men Hugo Lloris, han har kastat in landslagshandduken. Och det har även varit lite spekulationer kring att de kommer gå ut och leta efter en etta i sommar. Men kanske att man skulle ha tagit det på allvar redan i januari med tanke på hur dassig han har varit sedan han kom tillbaka från Frankrike. Och nu dyker den här skadan upp. Forster, han gjorde ingen bra match. Det var mot Brentford, va?
Ja, det var det, va? Jag tror det.
Det är ju en svajig lirare som behöver speltid. Och nu kommer han ju få det. Får vi se vilken nivå han håller. Och det har till och med pratats om att de ska ta in en ersättare i form av Ben Foster. Tidigare Watford-målvakten har ju...
Via Play-expert.
Han har ju slutat med fotbollen. Men vi har ju sett målvakter göra comeback tidigare. Jag tänker på Magnus Hedman när han helt plötsligt dök upp i Chelsea. Målvakter håller ju länge. Och det var ju bara något halvår sedan som Foster la av. Och han ska ju vara Spurs-supporter också. Så att det är möjligt att han dyker upp på bänken. Och skulle Foster vara så svajig som han var mot Brentford, hade det inte omöjligt att han får chansen här om några matcher eller?
Jag ser bara fram emot när han ska köra The Cycling Goalkeeper-vloggen tillbaka från Spurs träningsanläggning. Nej, men det här, det är ju, vi är ju som sagt, vi är ju hånat jurismen. Det är ett uselt timing för det här. Man ska upp i ett dubbelmöte mot Milan och hur dåliga Milan än måste ju ut nu. Så Milan på San Siro är en tuff match. Det kommer alltid vara där i CL. Zlatan kanske tillbaka. Sen FA-cupen, en ganska bra lottning mot Sheffield United. Men sen ligan där man börjar se bra ut. Och man kommer slåss ända in på målsnöret om topp 4-platserna. Det är tajt där. Alltså Newcastle, poängtapp senast. Så jag kollar ju på det här. Liverpool är alltså 8 poäng bakom topp 4 om man vinner hängmatchen. Hur fan är det möjligt att Liverpool är 8 poäng bakom Newcastle om man vinner sin hängmatch? Det känns som att det borde vara 16.
Och nu när Liverpool ska få tillbaka alla sina spelare, det är det liksom alla sitter och, när vi säger att vad talar för att det ska lossa för Liverpool helt plötsligt, vad talar för att de ska bli bra igen, men då pekar ju supportrar och andra tyckare på just de här spelarna som är skadade men som faktiskt närmar sig en comeback. Diogo Jota var ju tillbaka i träning igår som jag förstod det, och Bobby Firmino samt Van Dijk är snart i full träning också. Så det är ju, det närmar sig ju. Och vi har även Luis Diaz som väl har lite längre tid kvar i rehabrummet.
När han fick den där setbacken, alltså känslan är ju på något sätt, alltså Van Dijk är såklart jätteviktig, det har sett ännu sämre ut när han har varit borta nu, men det känns verkligen som att de saknar Luis Diaz, alltså det frenetiska pressspelet, löpstyrkan. Man har inte riktigt det. Darwin löper ju på ett annat sätt, Salah aldrig varit den, men det känns, sen man har tappat Mané och Luis Diaz så länge, det känns verkligen som att det var inte bra innan heller när han spelade, men han bidrar ju med en energi som smittar av sig på planen som verkligen har saknats på ett sämre sätt än vi någonsin har sett under Klopp-lag. Så jag tror verkligen att han är kanske den de saknar mest av alla.
Jag håller med, och Jota har ju varit fantastisk i perioder för Liverpool. Nu har det varit lite väl mycket skador här, men han går ju också använda och sätta lite press på Nunez och Salah också, så att de känner att det flåsas i nacken och kanske att det leder till att de får in bollarna i nät istället.
Men det är ju länge sedan, alltså jag var ju på plats när Jota skadade sig mot Manchester City. Alltså det känns ju som en livstid sen, tänkte jag säga. Och Luis Diaz går ju sönder. Ja, men det är inte ens någon situation mot Arsenal. Det är också, ja, men när man tar upp matcherna så inser man hur länge de har varit borta. Och Jota är ju en spelare som ibland kanske man inte, ja, men så här, vad är han bra på? Men uppenbar, han gör spelarna bättre och han gör mål. Så han, det är ju en jävligt viktig spelare att ha för Liverpool.
Bobby var också i bra form.
Ja, verkligen. Nej, men han är
väl typ interna skytteligan i Premier League. Det gör han säkert inte, men typ.
Nej, men nästan. Han gjorde ju väldigt många mål där. Och gör ju framförallt sina medspelare bättre. Så att det där är ju viktiga besked för Liverpool och kanske ja,
vi
då
ger,
att de...
Vi ger upp hoppet till Liverpool nu. Det är bra, Jesper. Nu blir de taggade supporterna.
Ja, precis. De har väl slutat, som du är inne på, de har väl slutat lyssna. Men det krävs nog bara en seger här i derbyt på måndag mot Everton. Så är de tillbaka och känner hopp igen. Och sen väntar ju mötet mot Real Madrid också. Ett Real Madrid som inte är bra form.
Snart också.
Precis, precis. Och det är ju... revanschsuget Liverpool som förlorade på Old Trafford tidigare under säsongen. Men på tal om United då, där närmar sig väl att ett bud ska komma in nu då. Glazers-familjen har ju deklarerat att de är redo att sälja klubben. Och som jag förstod det så är det nu i februari då, som det finns möjlighet för diverse rika finansmän att finanskvinnor också för den delen att lägga bud på klubben. Och det senaste då som Daily Mail rapporterar, det är ju att en katarisk investerargrupp med sheiken Tamim bin Hamad Al Thani i spetsen ska visa stort intresse och är beredda att lägga de här dryga 76 miljarder svenska kronorna som Glazers vill ha för klubben.
Ja, det här ska ju vara inkluderat som jag har fattat det. Sen ska det sägas igen, det är Mike Keegan på Daily Mail som har skrivit ut det här. Han uppdaterade nyheten nu precis på torsdag morgonen att det fortfarande är på. De stora, alltså bra källorna har inte hakat på det här. Så man får ta det lite vad det är, men han verkar vara väldigt säker på sin sak. Sen som sagt, det är Daily Mail. Men... Glazers har värderat ungefär till klubben till 6 miljoner pund. Har satt deadline nästa fredag, alltså om 8 dagar från när vi spelar in det här. Och budet som det ryktas ska ligga runt mellan 4,2 och 4,5. För att de värderar inte United på samma sätt som Glazers gör. Så jag tror i den här i summan som du nämner så är det inkluderat den här 2 miljarder upprustningen på Old Trafford och Carrington som det sägs krävs. Och det sägs de var villiga att göra. Och det här är ju andra... Om vi ska lita på det här så är det andra som uttrycker sitt genuina intresse. Efter Jim Ratcliffe som är United-supporter och en av Storbritanniens absolut rikaste män. Och ställer man upp de här bredvid varandra. Det är en livlig diskussion, precis som vanligt på Twitter. Ännu mer i Sverige, precis som vanligt. Vi såg den omröstning som lades upp från ett stort United-konto. Där det är 75-25 nästan till att man vill ha en gulfstat kontra en brittisk miljardär. Och alltså argumentet som vissa har, ja, men man blir inte rik om man inte är ett svin. Alltså det är en stor skillnad på att köra över folk och vara en framgångsrik affärsman i Storbritannien eller USA kontra att representera en stat som liksom slår ner på mänskliga rättigheter. Det måste man ändå kunna se en skillnad. Och sen det går att ta, men de har investerare och investerat pengar i de delarna av världen. Så den diskussionen kommer alltid funka. Men det är ju den här vägen fotbollen har tagit och svårt att se att den inte kommer gå. Så det känslan är att vem ska köpa klubbar förutom gulfstater och amerikaner? För Premier League blir så jävla mycket större i USA och Todd Bowleys intåg kommer inte göra det mindre. Och det är samma sak med Leeds och en investerargrupp som heter 49ers ska inte förknippas med NFL-laget som äger 40%. Och det är de som ser den här ökade intresset i USA och kör all in på Leeds USA-satsning. Så jätteproblematiskt. Och jag som supporter, det är klart av moraliska skäl att jag är jättenegativ till det här, men likväl så vill jag bli av med Glazers på alla sätt som går. Sen, så här vill man inte ha det. Det är piss på alla sätt. Det blir piss vad fan man än gör. Det är svårt och känslorna är på många olika plan gällande såna här saker.
Och har man kommit till den här ligan, Premier League, och man har ett stort intresse som du och jag har för den, då får man ju tyvärr ta del av det här. Och i Storbritannien så är ju inte den här frågan lika het som vi ser uppe i Norden. Men det är bara att se bevakningen av Qatar-VM där vi givetvis här uppe låg i framkant. Och det finns ju andra länder som såklart rapporterade kring vad som sker där nere, men inte alls i lika stor utsträckning. Vilket ju leder till den här typen av undersökningar där man ser beloppen framför sig. Och vad till exempel då Manchester City har lyckats med, visserligen via fusk då. Men det är ju en Glazers-familj som har varit kraftigt kritiserad. Och det är ju lite samma som i Newcastle. De också, allting föranleds av att det är en nuvarande ägarstruktur som man är otroligt trött på. Och då förstår jag att många känner bara att det ska in en ny ägare, och där står de och viftar med enorma summor. Men som du är inne på, det är att får man välja här så är ju Ratcliffe, ja, men det är ju ett sånt fantastiskt mycket bättre val utan att ha stenkoll på honom som affärsman. Men jag tycker att Premier League någonstans måste börja se över sina fit and proper direktiv, där alltså man gör en bedömning om en ägare ska få komma in. Och har man släppt in den saudiska prinsen, ja, då blir det ju svårt att stoppa Tamim bin Hamad al-Thani, känner jag.
Nej, men det som ska sägas med Sir Jim Ratcliffe, han har ju Nice i Frankrike, och där har ju inte alls gått så jävla bra med hans ägande. Och ja, nej, det är svårt. Alltså, det finns Newcastle-supportrar som har slutat kolla på laget, och det har jag respekt för. Men om du frågar gemene Newcastle-supportrar vad de väljer i efterhand av Saudiarabien och Mike Ashley, när de liksom var en av Storbritanniens mest misskötta klubbar, kontra den framgången och glädjen de har nu. De fyller läktare, Saudi-ägandet gör mycket för staden, och det tyder på att sportswashing funkar. Men ja, världen är inte en sån jävla fin plats hela tiden, så det är den svår situation, och man måste kunna prata om det. Det tycker jag är jävligt viktigt, att man håller ton och respekterar att folk tycker olika. Sen, det är klart att jag inte vill ha ett Qatar-ägande, så är det, men jag tycker ändå att man måste kunna ha en diskussion kring det.
Ja, så är det. Och så ska man liksom, som Newcastle-supporter, om vi tar dem som exempel, då ska man vara med och tävla i Premier League, men samtidigt då inte kunna ta emot vissa typer av ägare. Det är ju ja, det är superproblematiskt det hela, och vi får ju se vad som händer där först och främst med Manchester United. Sen är ju Liverpool också som ska som är till försäljning, och jag tror att det mycket väl kan vara som så att det är en guldstat som kliver in där. Det har ju funnits kritik mot amerikanska ägare tidigare. Det var ju en förra diskussion att de ska komma hit här och ha synpunkter på den europeiska idrotten och försöka få in amerikanska influenser från vad de sysslar med där borta. Och det har man ju varit strikt emot, men det är klart att det finns olika grader av djävulskap. Och just nu känns det ju en amerikansk ägare som rena jackpotten. Vi återkommer i ämnet, men vi får väl prata lite sportsligt kring Manchester United också, för det spelades ju...
Deppigt ämne idag, Jesper. Först ja. City,
ekonomisk. Vad är det för liga vi följer?
Juris skadad, och sen ska Katarier in i ligan, och nu pissig jävla match mot pittiga jävla Leeds.
Det får ju stå för dig. Alltså, jag njöt ju till fullo, för det här var ju en underbart underhållande match. Den var ju... den hade ju det mesta. Och den fick ju framförallt en rivstart. Hade du ens hunnit slå dig ner i soffan? Där tänkte vi, det här blir väl en walk in the park för Uniteds del. Men det small ju tämligen per omgående.
Ja, nej, det trodde jag verkligen. Jag satt och spelade in för det här specialavsnittet igår. Så jag var så klar typ 5 minuter innan. Och som sagt, han knappt sätta på tvn. Och det är ju inte bara det här första målet. Alltså första 5-10 minuterna, Leeds är ju överallt, vinner pressen, och det är ett hav där en viss Casemiro brukar stå på den där planen, och man kände ju lite att de hade svårt att hitta hur de skulle spela, framförallt på den där mittfältstriangeln med Fred, som jag berömde efter matchen mot Crystal Palace. Men igår var han sämre än normala Fred, vilket är jävligt dåligt, måste vi ändå säga.
Ja, alltså jag trodde väl, det har ju varit lite spekulationer kring att Victor Lindelöf ska kliva in och ta plats på det här centrala mittfältet nu när Casemiro är avstängd och även McTominay är skadad. Det blev en lösning med att det var Sabitzer där, och alltså ingen kritik mot honom, men det märktes ju tydligt att United verkligen saknade en sexa. För det var ju inte bara sett till det här målet, det var ju väldigt rörigt, och det fanns verkligen hål att nyttja och oceaner av ytor.
Ja, nej, första, det är ju en rörig, framförallt första 10 kvarten. Sen tycker jag att United visar att Leeds är ju riktigt dåliga, måste man säga. Och det är så sjukt när man går upp till, man gör ju mål direkt i andra halvlek också, precis likadant. Och att United då kan på något sätt ha en ganska dålig attack i andra halvlek och ändå göra 2-0 och man känner sig ganska missnöjd. Det säger ju jävligt mycket om Leeds, och Leeds, man får inte grepp vad som händer. Alltså att man tar in en assistent till Jesse March, man värvar spelare och mycket liksom amerikanser. Om det är från en långsiktig strategi från ägarna, det måste ju vara det, för att man tar in, ja, men fortsätter på USA-spåret på både assistenter och på spelare och liksom för att öka marknadsföring i USA, jag vet inte. Och sen sparkar honom efter en, nej men, man får inte in bollen, man är ganska svag, men en habil insats, en tuff match borta mot Nottingham. Man fattar inte riktigt där alltså.
Nej, det är ju massa som man såklart inte vet om som sker innanför väggarna där. Men jag tycker också att just den matchen var ju tuff på så sätt att Leeds var mycket bättre laget, men att bollen inte ville in i mål. Och den här gången så, alltså, jag hyllade ju Gnonto efter den matchen, och han gillar ju att utgå från vänster och vika in och har ju ett bra skott. Problemet var att Navas tog alla skott när han vek in senast. Den här gången så smäller det ju direkt. Och jag tycker även att Patrick Bamford, som, nej men det är en jävla fin Premier League-anfallare faktiskt. Han har haft enorma skadeproblem, men äntligen är han tillbaka. Och han är ju så nyttig för Leeds. Han jobbar oerhört hårt. Han drar isär motståndarnas försvar. Men han är också bra i targetspelet. Så att, kan han, och nu fick de ju Sinisterra skadad, men där finns det ju ändå Harrison och Somerville. Så att de har ju verkligen alternativ offensivt. Men kan de, Bamford får vara skadefri, för någon sådan har de ju inte riktigt. Moreno, som är ju skadad, Rodrigo Moreno, han är ju en annan typ, men han är ju borta en tid. Men kan Bamford spela, Gnonto vara där och Jack Harrison, ja, men då tycker jag ändå att Leeds har en offensiv som är tillräckligt bra. Däremot så är ju defensiven, den är ju hopplöst usel, och inte blir det bättre av att den kanske viktigaste spelaren för dem där bak, Pascal Struijk, han får ju utgå med en hjärnskakning ganska tidigt matchen.
Ja, fan vad hårt det skottet var, måste jag säga. Men känslan med Leeds, alltså, förra säsongen under Bielsa, man tappar ju extremt, alltså dels Patrick Bamford, men när man blev av med Calvin Phillips, det känns fortsatt som att man inte har ersatt den där positionen. Och när man ska spela med en sån hög frenesi och liksom högt pressspel och intensitet som Leeds gör och alltid gör, det är ju ett, ja, men när man möter dem, man hatar dem ju, de är vidriga. Alltså dra på så mycket frisparkar, mycket time wasting, och det är ju sånt ett lag ska göra. Framförallt på Ellen Road när man får med sig publiken. Men kolla på Fulham, vad de har gjort när de har fått in Palinja där. Det är en sån spelare som Leeds suktar efter. Och jag ser ingen riktig väg. Och vi har ju sagt att alltså, man är verkligen inblandad i bottenstriden, och det där kan bli tufft att reda ut. Det ska bli kul att säga. Jag tycker McKennie gör en bra första match. Det syns att han har, även fast han är ung, så har han ändå den här rutinen och vet att liksom, Old Trafford måste vara, ja, men time wasting, vara lite cyniska. Och det behöver det där ganska orutinerade laget få in. Och sen måste man, när Rodrigo är skadad, som du säger, Patrick Bamford måste komma igång med målskyttet, för det har vi också sagt, kolla på vad som händer med Brentford när man har Ivan Toney som är 10 plus mål, eller Fulham som har Mitrovic. Det är det som man behöver, en anfallare som stänker in 15 mål på en säsong, och det är inte Leeds haft, och framförallt inte när Rodrigo är skadad nu.
Nej, och det är ju lite så, om man tittar till bottenstriden, så Southampton och Bournemouth, de är vi väl ganska överens om att vi har väldigt svårt att se att de ska fixa det här. Men sen då, Everton med ny tränare. De fick ju en injektion, får vi se hur långvarig just den injektionen blir, men det känns som att de är lite på G i alla fall. West Ham ska ju fixa det här, de ska inte vara nere, och Wolves är verkligen på G. Leicester är alldeles för bra, ja, det är ju Nottingham Forest, men där förlorade man ju, så att det är inte jättemånga lag som man ser framför sig att Leeds kommer att kunna hålla bakom sig, och då blir det... Det blir bökigt, men ja, det var i alla fall ett steg i rätt riktning, för en poäng här är ju bra, även om man såklart, det är alltid tungt att tappa en 2-0-ledning, men det hängde ju ett 3-2 mål i luften för United, och jag förstår inte riktigt hur man inte lyckades få in bollen under de perioder. Det blev ju väldigt sönderryckt den här matchen. Det var ju många tilläggsminuter på grund av skador och annat. Men det var ju perioder, dels i första men även i slutet på andra då, där United skapar ett jäkla tryck, men bollen vill inte in.
Nej, alltså just nu, vi Sancho gör ju mål 8 minuter efter Rashfords reducering, men det kändes som att dels efter det här målet så var det liksom, då avtog pressen, sen direkt efter Sanchos kvittering så avtog pressen i 10 minuter och det var sönderryck. Så jag tycker att den där sista pushen vart, ja men sådär, för det kändes verkligen som att Leeds stod på knäna, hade gjort många byten med skador, så det kändes som verkligen att man skulle kunna göra det. Sen att Fred lyckas få varenda chans som uppstår i slutet är helt osannolikt, och jag måste be om ursäkt och ta tillbaka en sak jag sagt i den här podden. Wout Weghorst.
Ja,
han var dålig han är.
Jag tänkte ställa
alla godkända kommentarer, alla 2,5 insatser. Helvete vad dålig han är, Jesper.
Nej, men han hänger inte med. Det är inte rättvist mot honom, för att han har skickats in på en nivå där han inte hör hemma. Svårare än så är det inte. Och liksom för att kliva ut till Uniteds försvar så var ju inte tanken att han skulle få så här mycket speltid. Men samtidigt visste man ju om Martials problem. Och jag köper ju verkligen vad Ten Hag säger när han tycker att Martial är viktig för Uniteds spel. Ja, för att han är ju en betydligt bättre anfallare än vad Weghorst är. Han är kvickare, han är bättre i längsspelet, han kan gå i djupled och en... Ja, men han är bättre på allt i stort sett. Weghorst kan ju knappt nicka trots att han är 3 meter lång. Så att han var ju tänkt att kastas in vid forcering. Men nu när Martial är out så funkar det ju faktiskt inte att spela honom så här ofta. Och jag tänker framöver, jag vet att Rashford, han börjar ju till höger. Och där är han ju inte lika bra. Det är ju enda positionen där han inte funkar. Han är ju bäst till vänster, men funkar även på topp. Och framöver nu då, jag gillar ju Garnacho. Och jag tycker att han bör få mer speltid. Garnacho vänster, Bruno centralt. Jadon Sancho till höger och Rashford på topp.
Ja, men jag håller faktiskt med, och det blir ju på något sätt, Garnacho blir på något sätt scapegoaten igår, för han byts ut och då börjar vändningen, och han byts ut för att vi måste flytta Rashford någonstans, och det är bara att det är det som är svårt, att han spelar på Rashfords bästa position där han är så uppenbart bäst, men jag kände verkligen igår, att vi pratade om det innan också, att ja, men att hur mycket man suktar efter en, det är svårt att säga att man suktar efter Haaland och Harry Kane, för det gör alla lag, men avsaknaden av den typen av striker i den här typen av matcher tycker jag är väldigt talande, och det syns den här matchen, framförallt kanske i första halvlek, att ser man på målskillnaden den här säsongen att United är inte bra på att göra mål. Man saknar det där sista, det är Rashford som genom individuell kvalitet gör målen. Annars gör vi sällan när man riktiga så här strikermål. Alltså de här i boxen när någon bara stöter in dem. Exempelvis ja, men Harry Kanes mål mot City. Vi har inte den om inte Marcus Rashford gör det själv. Sen det som är glädjande som man tar med igår är ju ja, men vändningen. Det är starkt, man är nu 13 eller 14 raka matcher på Old Trafford obesegrade, som jag tror betyder ändå någonting, att man ändå går in inför returen på Ellen Road på söndag med någon typ av go i laget, och sen var det jävligt glädjande, måste jag bara säga, alltså, framförallt som supporter, men även som människa, att se Jadon Sancho, ja, men, jävligt fint inhopp, att han får göra målet och glädjen och hur lagkamraterna firade med honom, det var jävligt fint.
Ja, han har ju varit sjuk här i veckan, så att det hade väl, det fanns till och med på tapeten att han skulle starta den här matchen, men efter sjukdomen då så blev det ju bänkplats, men kanske då att han startar till helgen mot Leeds igen då lagen möts på nytt. Men jättekul att se, gör ett pikt och bra inhopp. Men när han och Pellestri kommer in, då, alltså Sancho, alltså han spelade mycket till höger i Dortmund, och jag vill ju liksom tro att, eller för Uniteds skull så är det ju väldigt bra om Sancho funkar till höger, men han tog vänstern och Pellestri ute till höger. Men återigen, om jag får formera Uniteds offensiv framöver, så är det ju Sancho höger och Garnacho vänster. Anthony behöver inte spela. Och sen Sabitzer då, han, ja men tydligt att det där är inte hans roll. Precis som att man inte sätter Eriksen i den där rollen, så sätter man inte Sabitzer där.
Nej, jag tycker att det var tydligt, och man ska ju absolut inte döma honom. Men jag tycker att alltså, dels Casemiro saknas jättemycket, men även Sabitzer, inte den här sittande Eriksen. Nu blir ju på något sätt en missförstå mig rätt när jag säger Paul Scholes, men det är han som dikterar tempot och står liksom, ja men sätter sig ganska djupt och slår och styr speltempot. Det är inte den spelartypen Sabitzer heller, så det ska bli väldigt intressant. Ja, men det blir det första matchen på torsdag mot Barcelona, när förhoppningsvis Casemiro och Bruno och Sabitzer spelar tillsammans, och se hur de formerar det mittfältet och hur det ser ut. Så det dömer honom verkligen inte in än. Man såg att det fanns offensiva kvaliteter och ett jävla långskott, så något snyggt mål får vi hoppas på i alla fall.
Mm. viktigt ändå att man tar den här poängen. Det är liksom, det är klart United är besvikna, vill ju ha alla tre där. Och viktig poäng för Leeds som sagt då, i jakten på överlevnad. Får vi se hur lagen formerar. Fortfarande en del problem i båda försvarsled. Jag tycker att Junior Firpo som kommer in här, jag har ju sagt det, det är ju en av de absolut sämsta spelarna jag någonsin sett i Premier League. Och han ska ju bli utvisad också i andra halvlek.
Grejen är ju så här, den situationen, det är ju rött kort när man ser det, är en andra varning. Men när man ser det så ser det ut som ett ihopslag. Och Bruno lägger sig så jävla mycket hela tiden och skriker vad det än är. Så jag tror på något sätt att Bruno Fernandes får nästan lite skylla sig själv där. Men det är klart att det ser ut sen varit sent, så jag ska inte säga så mycket om det. Vad är känslan för, vad har vi för matcher i helgen då? City, Villa hemma är en passande uppgift att studsa tillbaka på.
Ja, men det får man väl säga. Alltså, Villas defensiv är ju inte bra. Alltså. Det är otroligt rörigt där bak. Och City känner väl att de behöver en bra insats innan den stora matchen på torsdagen där. Så att det där vinner City trots att det är stormigt i klubben. West Ham Chelsea är jag lite nyfiken på. Vi trodde ju att det skulle vara ett nytt Chelsea som... tog sig an Fulham, men förtvivlat svårt att skapa målchanser. Ser ju dock lite bättre bakåt ut här. Badashile har varit bra. West Ham...
Schaufelix tillbaka, va?
Ja, han är tillbaka. Mm.
Så det ska bli kul att se framförallt hur de formerar laget. Känner man ju på förhand. Och West Ham som på något sätt har hittat formen lite. Så det där blir en väldigt spännande lunchmatch. Sen Arsenal-Brentford är ruggigt schema mot Big Six i år. Så ja. den där är inte alls avgjord. Och Arsenal som vi har varit inne på. Lilla minikrisen, två raka nollor, noll poäng.
Nej, verkligen. De behöver ju också känna att de kliver in i stormötet på... onsdag är det väl som de möter City. Får ju en dag mer vila här, vilket ju kan vara välkommet. Men de behöver också känna att de har vind i seglen inför den matchen. Annars så förväntar jag mig väl att Newcastle hittar tillbaka till vinnarspåret. Har ju två raka poängtapp, två kryss då. Möter Bournemouth borta. Isak är i träning men börjar väl på bänken här. Men det ska väl inte vara någon snack om saken där, va?
Jag säger poängtapp.
Ja, du gör det igen.
Ja. Du vet, då blir kulan är, den är glasklar.
Ja, det är den ju faktiskt. Ja, det vore ju spännande. Då kommer det verkligen vara vittring för lagen som skuggar där bakom. Och då pratar jag om Brighton som åker och möter Palace här utan Zaha. Det borde de kunna fixa. Och Spurs, då har ju Leicester. Känns ju som en målrik historia på förhand. Med tanke då på att Spurs visserligen såg bra ut defensivt men har ny målvakt där bak och ett Leicester med Maddison. Det är ett annat Leicester. Romero avstängd också, ja. Just det, den lilla detaljen. Nej, det där kan bli en underhållande match. Många mål tror vi på där. Men sen då måndag. Krismöte och derby då på Anfield. Liverpool mot Everton. Kan Everton upprepa den där bedriften som de... stod för mot Arsenal, tror du?
Alltså det är ju ingen rolig match för Liverpool. Alltså det är ju ett pressat Liverpool. Sen de lagen de har åkt på rejält med stryk mot kanske Wolves och Brighton framförallt. De har ju den här snabba, kvicka omställningen och sätt att hota på. Medan Everton är mer tyngre. Det känns som att Everton har färre verktyg som kan straffa Liverpool. Sen om det blir en match fylld av kamp som Sean Dyche kommer eftersträva. Det är ett jävla go de går in i laget med. Och man åker till Anfield utan något att förlora. Så... alltså Liverpool är jättefavorit i den här matchen. Låt mig vara väldigt tydlig. Men nej, fan, jag tror fan Liverpool städar av dem. DCL, tveksam, skada sig. Alltså, de har inte de här riktiga omställningarna. Så nej, jag tror faktiskt att den här matchen passar Liverpool väldigt, väldigt bra.
Ja, jag tror också på Liverpool i den här fighten. Kanske att man får en boost av att men Jota kanske på bänken då. Det är ju några dagar kvar till måndag. Och... Jag tror att det är känslan här nu i Liverpool att nu måste någonting ske. Snart ska man få spela Champions League och det behövs lite besked innan dess. Jag känner att Liverpool växlar upp här och vinner krismatchen.
Ja, nej, men det måste man göra, för sen väntar Newcastle, sen väntar Real Madrid, sen väntar Manchester United. Så det, ja, men vi pratade om Liverpools säsong, vart den ska ta vägen. Det är kanske det mest avgörande läget hittills nu. Kan det gå till en lyckad säsong, missförstå mig rätt. Men slår man ut Real Madrid och börjar ta upp kampen på riktigt, men slår Newcastle, då är man med på riktigt. Så det är jävligt avgörande för Jürgen Klopps mannar att komma igång nu. Och som du säger, Jota, Bobby, Van Dijk, jävla boots för det där laget. Så för Liverpools skull får vi hoppas att de får med sig det nu.
Ja, verkligen så. Och sen sitter väl alla och hoppas på att det ska bli poängadrag här på City också. 15 poäng av då är väl Liverpool nästan i kapp.
Nej, jag hoppas fan inte det. Nej, fan, då blir jag lack alltså.
Nej, då, men det vore inte det. Då blir du lack. Det vore väl moraliskt bra. Eller okej, okay, om Liverpool får en fjärde plats med tanke på vad fan City har sysslat med.
Jo, alltså just att Liverpool får, men fatta som Liverpool-supportrar, alltså så här, de har tagit liksom så här 97-96 poäng och kommit tvåa. Sen helt plötsligt gör Arsenal en ganska bra säsong. Ja, men då ska City få poängavdrag så att gynnar Arsenal. Medan Liverpool kanske får en topp 4-plats. Mm-hmm. City är ju 15 poäng för Liverpool ändå. Så det blir så här, ska Arsenal gynnas över att Liverpool har torska titlar? Det blir hyckleri av Guds nåde.
Mm. Nej, så det finns poänger i det resonemanget
också.
Jag blir
fan lack och Liverpools vägnar. Förstår hur långt jag har kommit nu, Jesper? Jag har kommit långt steg i min roll som neutral del av Big Six-podden, ja, tycker jag.
Jag tycker att du löser det galant, även om andra har, några få har synpunkter på det. Men du, Fabian, det blev ett lite kortare avsnitt idag. Vi har pratat om fusk och vi har pratat om tveksamma ägare, framtida ägare. Men efter helgen kommer vi ha mängder att prata om, för då har det spelats fotboll. Vi ska snacka upp Champions League, även om du då också då gör det i separata avsnitt med supportrar från Europalagen. Och sen så ska vi givetvis prata upp den stora matchen på onsdag då, mellan Arsenal och City. Men du och jag spelar in tisdag alltså.
Mm. Tisdag morgon, så två avsnitt som sagt. Måndag morgon, förhoppningsvis ute till frukost redan. Och sen så släpper vi ett rykande jävla färsk med Merseyside Derby. Och fan, vilka jävla omgångar. Och sen snacka ner supermatchen på Emirates på torsdagen. Det blir en riktig, jag är redan taggad på nästa vecka.
Ja, jag känner likadant. Vi säger så, Fabbe, tack för idag. Trevlig helg på dig. Och det gäller ju givetvis även er som har lyssnat. Hej!